Det är ju advent. Hos många människor så sitter de traditionerna väldigt djupt rotade. Hos en del andra kanske det sitter lite löst. En del kanske känner, oj, nu, det här är stressigt. Och en del känner, nej, det är väl lugnt. Tänk vad olika det kan vara egentligen. Hos trons folk så tror jag det finns hos många en bön om att människor ska hitta en banad väg fram till honom som föddes, Jesus Kristus. Vi är ju i det tredje advent idag, och i många kyrkor den här söndagen så kommer man att lyfta fram Johannes som förberedde vägen för Jesus Kristus, hans födelse. Johannes roll, det var ju att leva i Guds förberedelse så att det skulle bli möjligt för människor att ta emot Guds rike, Jesus Kristus. I Johannes roll och hans liv så hölls ju både ord och liv ihop. Och därför blev det också en banad väg för människor. Jag vet inte hur många av oss som skulle vilja ha varit i Johannes roll. Kamelhår och vad käkade han mer? Det var gräshoppor, va? Lite honung på kanske också. Men jag tänker att Johannes, han var ju väldigt radikal i sin förkunnelse. Till och med till soldaterna så sa han, du ska inte kräva ut mer. Ja, ni vet ju. Men jag tänker också att Johannes, han hade varit där själv många. Han var ju några år faktiskt när han fick liksom klartecken från Gud att nu ska du gå och predika. Tänk dig att vara i en öken. Tror du att du någon gång hade känt i hjärtat eller känt den här, vad det nu kan vara för känslor och tankar som kommer upp? Jag tror att Johannes, han hade varit där och vänt om många gånger. Han var ju omvändelsens profet, kan man säga. Så hade han banat väg i sitt eget liv så mycket. Och idag så ska vi hålla kvar i temat bana väg för Herren som kyrkoåret har. Och vägröjaren hette det ju tidigare. Vi ska hålla kvar i de två tankarna, de två stora rubrikerna liksom. Men vi ska inte gå till Johannes, utan vi ska gå till en annan text. Och den texten hittar vi i Andra Konungaboken, kapitel 6, vers 8-23. Och det är ett ganska långt stycke, men jag läser det. Det är Guds ord. Här ska vi se hur Gud banar väg för sin vilja, sin vilja. Jag läser det från Andra Konungaboken, kapitel 6, vers 8. Kungen i Aram låg i krig med Israel när han rådgjorde med sina tjänare och sa: på den och den platsen ska jag slå läger. Sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den platsen som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Kungen i Aram blev mycket orolig över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare: så är det inte min herre konung, men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Han sa: gå och se efter var han finns, så att jag kan skicka någon att gripa honom. Man berättade då för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen: "O min herre, vad ska vi ta oss till?" Han svarade: "Frukta inte, det som är med oss är fler än det som är med dem." Och Elisa bad: "Herre, öppna hans ögon så han ser." Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. När aramena drog ner mot honom bad Elisa till Herren och sa: "Slå detta folk med blindhet." Och Herren slog med blindhet så som Elisa hade bett. Elisa sa då till dem: "Det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ med mig så ska jag föra er till den man som ni letar efter." Och han förde dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sen sa Elisa: "Herre, öppna deras ögon så att de ser." Då öppnade Herren deras ögon och de såg att de var mitt i Samaria. När Israels kung såg dem så sa han till Elisa: "Ska jag hugga ner dem, min fader? Ska jag hugga ner dem?" Han svarade honom: "Du ska inte hugga ner dem. Hugger du ner dem som du har tagit i fånga med svärd och båge, sätt fram mat och vatten åt dem och låt dem äta och dricka och låt dem sedan gå tillbaka till sin herre igen." Då lät han laga till en stor måltid åt dem och när de hade ätit och druckit lät han dem gå och de gick tillbaka till sin herre igen. Sedan kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land.
Wow!
Jesus, här jag ber dig att du som bor i vårt hjärta genom din ande. Herre, du vet att vi har så mycket olika situationer i våra liv. Men jag ber dig, Herre, skapar du en möjlighet för var och en av oss att lyssna. Lyssna in ditt ord, Herre. Lyssna in vad du säger till oss den här förmiddagen. Och jag ber, Herre, att det ska bära frukt. Jag ber Jesus att vi ska få möta dig. Ber i Jesu namn, Herre, att så som vi såg här Joel strödde ordet, Herre, så ber vi att det skulle fästa och växa för rot. Tack för att du gör det, Herre. Tack för att verket är ditt. Amen. I den här berättelsen så ser vi hur Gud är verksam genom sin tjänare Elisa. Och det är väl inte helt fel att ställa sig den frågan. Vad händer när Gud banar en väg genom våra liv till människor? Vad händer när Gud fyller dalarna, när han sänker bergen, när han rätar ut krokiga stigar och så vidare? Som Johannes ropade. Det är ett arbete som ska göras förstås. Alla har vi varit i en dal, alla har vi känt, ja, det där var väl lite för mycket toppen av mig och det här var lite krokigt. Ett arbete i vårt hjärta som ska göras. Hela livet ett arbete i vårt hjärta. Och det är ju inte möjligt för oss människor att förändra oss på det sättet. Utan det är ju Guds andes verk i våra liv och våra hjärtan. Tack och lov. Idag ska vi stanna inför Guds, några av Guds egenskaper. Vem Gud är till sitt väsen, till sin person. Vi ska stanna lite grann inför vad som händer i mitt hjärta. Hur är det möjligt att Gud som är evig kan forma någonting i mitt hjärta så att människor får tag i den evige Gud? Det är bara möjligt genom den helige ande. Och det är det vi ska stanna för idag. Hur kan andens verk i mitt hjärta bli till en banad väg för människor? Det handlar ju om vad som skapas i mitt hjärta. Jag tror att ingen får tag i Guds väg om man möter bitterhet och tjurighet och ni vet allt det där som vi har fast vi inte vill leva i. Det kommer in ibland. Men det finns andra goda saker som anden skapar i oss. Det första som kan hända när Guds ande skapar en väg i oss, det är att när Guds vishet skapar någonting i våra hjärtan av känslighet, då kan det bli en banad väg för människor att upptäcka. I den här berättelsen, de första verserna från 8 till 13, då läser vi om att Aramenas kung, han skulle minsann ligga i bakhåll. Han skulle minsann göra så att han kunde ta makten över Israels kung. Och för varje gång som han sa, nu ska vi gå dit och nu ska vi planera ett bakhåll, så fick Elisa det på ett gudomligt sätt, fick reda på det. Och så sa han det till Israels kung. Och vi läste i texten att det hände en gång och mer än två gånger. Till slut så börjar ju Arameernas kung börja tänka, men vi har en femte kolonnare här ibland oss. Alltså en förrädare här ibland oss. Vem är det? Tala om vem det är. Och då var det någon, det är ofta så, det var en soldat som sa, hade koll på sanningen. Nej, det är inte så, utan det finns en profet som heter Elisa. Och han talar om för konungen precis vartenda ord som du säger på såkavaren. Och om kungen då hade varit smart, då hade han förstått, jag lägger ner. Det här är ingen idé. Jag lägger ner. Det gjorde han inte. Utan så den ska jag ha tag på. Och när man läser den här berättelsen så slås man ju om hur Gud i sin vishet vet hur han ska få tag i människor som är precis tvärt emot honom. Det är nästan som att den här berättelsen i sig har en som en fiskekrok, att om kungen i Aram nappar på den, då kommer han dras åt ett håll till det som är Guds syfte med hela händelsen. Och han nappar ju såklart. Gud låter sina visa syften bli uppenbara för Elisa. När man läser i Gamla testamentet så ser man att vishet och Guds makt oftast går tillsammans. Jag tänker på ett bibelställe som när Daniel fick hjälp att tolka Nebukadnessars dröm. Då säger Daniel så här i den andra kapitlet. Lovat vare Guds namn från evighet till evighet. Ty vishet och makt tillhör honom. Och i Romarbrevet, det 16:e kapitlet, när Paulus har liksom målat ut hela evangeliet och människans frälsning, det sista han talar om, det är att Gud, han förmår styrka oss enligt evangelium som jag har talat om, predikat. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus. Så att Gud är vis och har all makt, det ligger liksom på något sätt i detta. Han når sina syften. Och vi kan gott lyfta in det i hela världshistorien och lyfta in det i vår situation och tacka Gud för att han är vis och han har all makt. Och han når sina syften, hur rörigt det än ser ut idag. Det har fångat mitt hjärta. Så i både gamla och nya testamentet ser vi att Gud når sina syften genom sin vishet och sin allmakt i Jesus Kristus, som vi vet. Så när den helige ande lyfter oss upp ur våra dalar, när han sänker det där berget av ego, när han rätar ut de där kroka stigarna, när han tar bort det där som hindrar oss, det är Guds vishet som är genom den helige ande verksam i ditt hjärta. Dag och natt så formar han dig efter sina visa, allsmäktiga syften. Han är vägröjaren i vårt liv. Och genom det så kommer det in i ditt hjärta en känslighet som är av Gud. Du har det inte i dig själv, men genom Guds andes verk så får du en känslighet. Och den bär du med dig till människor. Bär med dig så att du kan säga, men Gud älskar dig. Ja, men mitt liv, du vet, det ser ut så här. Nej, Gud kan trots det göra något vackert av ditt liv. Så Guds ande är i våra liv liksom den både basrösten, diskantrösten som famnar hela våra liv och liksom lyfter oss in i en sång av tacksamhet. Tacksamhet att han vet vad han gör i mitt liv. Vi ställer oss alltså frågan idag, hur kan andens verk i mig bli till betydelse för människor som ska söka Gud och få tag i Gud? Och det andra svaret som jag har då är det att när Guds helighet formar vårt hjärta, då finns det en närvaro som hjälper människor att ana och förstå och möta Gud. Från vers 14 till 18 så ser vi att Elisa, han är i Dotan. Där i nattens mörker så kommer den arameiske kungen, han kommer med en jättehär, en maffihär. Och jag bara tänker en liten sidotanke som du kan ta med dig från den här texten är att vår själafiende kommer oftast i skydd av mörkret och vill omringa, omsluta oss. Jag tänker på Petrus första brev där det står i 5:e kapitlet att djävulen går omkring och söker vem han ska sätta tänderna i liksom. Därför ska vi kasta våra bekymmer på Herren. Här kom det en fiendefär här i skydd av mörkret. Och nu tänker vi att vi är Elisas assistent. Han går ut tidigt på morgonen. Vad ska han göra? Ska han gå på toa? Ska han tvätta sig? Ska han njuta av morgonsolen? Han går ut. Skönt att gå ut och njuta av morgonen. Och så ser han denna här som fullständigt omringat den här lilla staden Dotan. Åh Gud, vad ska vi göra? Han blir precis, hela känslovärlden bara översvämmas av den här fruktan. Gud, vad ska vi göra? Och jag tänker när jag läser det, men där har ju jag varit också. Där har ju mina trosyskon och vänner, där har ju de också varit flera gånger. Vi ställer oss, Gud, vad ska vi göra? Och är du här idag som har den här översvämmande känslan så finns det ju möjlighet att få hjälp i förbön med det. Ta den möjligheten. Men Elisas svar i vers 16 kommer som en blixt ifrån klar himmel. Det var ingen tvekan. Frukta inte, det som är med oss är fler än det som är med dem. Och så ber Elisa, Herre, öppna hans ögon. En bön om att se att universum och hela den här världen som Gud har skapat är inget stängt universum. Gud är närvarande. Han rör sig fritt i sin skapelse. Man får liksom hjälp i en bön om att en kompletterad världsbild skulle man kunna säga, eller en förändrad världsbild. Det här är någonting som jag känner att jag behöver besjälas, uppfyllas av varje dag. Gud, rör ju dig fritt i din skapelse, fullständigt fritt. Tack gode Gud för att det är så. Vilken världsbild har vi med oss? Och så får tjänaren se vem som är omringad av vem. Den här stora mäktiga herren var omringad av en ännu större herr, möjligtvis, av vagnar och hästar av eld. När man läser det gamla testamentet så ser man att när Gud uppenbarar sig så är ofta eld med. Tänk på Elia när han utmanar de här Baals profeterna och han hällde på vatten, och han hällde på vatten så att alla skulle förstå att det här är ju omöjligt att liksom tända eld på av mänsklig kraft. Och då ber Elia följande bön: Herre, svara på min bön så det här folket ser att du är Gud, får en gudsbild som förstår att du är närvarande. Pang, säger det. Och så kommer elden och bara förtär alltihopa, hela offret. Och svaret blir ju: det är Herren som är Gud. Eller Salomo när han inviger templet. Och när han har slutat att be så står det att eld föll över offret. Och Guds härlighet blev så stark att man kunde inte stå kvar. Då fick man också en förnyad bild av vem Gud var. Och så står det att man tackade Herren och sa: Herren är god och hans nåd varar i evighet. När elden kommer, då skingras våra dimridor av vem Gud är. Jag ska nämna ett citat idag som jag tycker väldigt mycket om. Från en norsk teolog och Etiopien-missionär. Han heter Johannes Sandved. Och han skriver i en bok som heter Gamla testamentets budskap. Han skriver följande: när GT med få ord ska säga hurdan Gud är, säger det att han är helig. Heligheten betecknar inte endast en sida hos Gud, vid sidan av andra egenskaper. Men heligheten är ett med Guds väsen överhuvudtaget. Guds helighet är utstrålningen av allt det Gud är. Som solstrålarna i sig innesluter alla spektrats färger och tillsammans utgör ljuset när solen skiner. Så sammanfaller i Guds uppenbarelse av sig själv alla hans egenskaper i heligheten. Guds helighet är svaret på vårt behov att veta vem Gud är. När Guds eld kommer, kommer någonting av hans ljus, kommer det som skingrar mörkret. Vi ser ju det här tydligt också. Samma mönster när den helige ande kommer. Apostlagärningarna. Elden kommer inte bara på utsidan utan från också till insidan. Och Guds ande kommer så på det sättet så alla folk som var där, olika språk, vad gjorde de? De talade om Guds väldiga gärningar. Alltså vem Gud är. Elden kom. Reaktionen inifrån blev en beskrivning. Det här är Gud. Skingrade dimridåer. Hur är det här möjligt? Ja, då vet vi. Petrus, fylld av helig ande, ställer sig och predikar om löften och talar om: så här har det gått till. Jesus Kristus, som inte döden kunde behålla, han övervann döden. Livet segrade. Och vad blir reaktionen? Vad ska vi göra? Det kommer en fråga inifrån de som lyssnar. Det här är så fascinerande. Det är en bön från min sida också att Guds närvaro ska bli så påtaglig. Lite som, nu vet, Jesus när han gick så kom kvinnan bakifrån. Hon ville röra vid hans mantel för hon tänkte, får jag bara röra vid manteln så blir jag helad. Och det gick ut kraft genom Jesus fast hon kom bakifrån. Och Jesus stannar. Vem var det som rörde vid min mantel? Tänk att få liksom ha den bönen varje dag. Jesus, låt din närvaro, vare sig jag vet eller inte, gå ut ifrån mig till människor jag möter så att de hittar vägen. Wow. Alltså Elisa, han visste att slaget var över innan det ens hade börjat. Alltså de här stackars arameerna, när de kommer anfallande så visste Elisa, ja ni kommer. Men det här slaget är färdigt, det är över alla redan. Och det är nästan som man kan känna eller tänka att härligheten från Jesu kors, den lyser liksom, fast det inte har hänt så lyser det in i Gamla testamentets tider och stunder och gudsgärningar. Så när vi tänker på Guds närvaro i våra liv, tänk inte att den är lilla jag. Tänk istället att därför att Guds helige ande finns i mitt liv och därför att du varje morgon, varje dag kan be, helige ande, jag tar emot en uppfyllelse, jag tar emot Guds närvaro i mig. I alla de här fruktan och orostankarna så kommer Gud och han vill skingra det som är till mörker i dig. Han vill det. Och varje dag så vill han dra och öppna mitt sinne in mot hans löften så att vi bärs underifrån av dem. Tänk om Guds ande så. Gud vill. Han har ett behag till att vara närvarande i dig. Och det gäller för oss alla på samma sätt. Stort. Och så tror jag att Guds ande för oss ständigt tillbaka till källan. Jesu räddning, hans fullkomliga seger. För det där elden brinner. Det därifrån elden kommer. Hans offer är anledningen till att det är eld i ditt och mitt liv. Och närvaro. Jag blev påmind i morse när jag satt och tittade på vad jag hade förberett. Så blev jag påmind om i början när jag började jobba som pastor. Så efter den gudstjänst så kom en kvinna fram och så sa hon, Claes, jag såg en stor mäktig ängel som stod bakom dig när du predikade. Och jag får väl ärligt känna och säga att ja, jag tackade. Det var ju fint att höra. Jag tog inte riktigt in det, om du förstår vad jag menar. Men nu så här efteråt, sen nu idag eller morgonen så tänkte jag, men det är klart. Gud såg ju min brist. Han såg ju min svaghet. Han såg ju att vi som förkunnar, vi står många gånger på skälvande ben. Han såg ju att jag behövde den himmelska närvaron. Stort också tycker jag. Men ännu större är ju faktiskt att vi får var och en när vi lever ta till oss ifrån Romarbrevet 8:31. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Eller 1 Johannes 4:4. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem. För han som är i er är större än den som är i världen. smaka på den. Gamla testamentet, Nya testamentet. Gud är närvarande i oss. Så underbart. Så det enda som har betydelse egentligen för vårt hjärta, det är ju att vila i detta. Gud är för dig. Gud är för dig. Har vi kontroll över det? Har du kontroll över hur Gud gör det? Nej, det har vi inte. Men vi får vila i det. Och ibland är det kanske så att det Gud gör i dig, det är liksom en vägsträcka för människor. De får liksom stiger in i ditt liv, får tag i någonting av det som Guds hand gör. Och så går de vidare där. Det är inte hela vägsträckan kanske, för det behövs kanske någon annan till det. Men jag tycker att det är en god tanke att få tänka så att varje människa jag möter ska jag möta på det sättet så att hon kan gå därifrån och tänka han hade något, eller ja, men det kanske inte är så dumt det där, eller ni vet. Få en Guds given tanke. Vi ställer oss frågan idag hur andens verk i vårt hjärta kan ha betydelse för människor. Det tredje svaret som jag skulle vilja ge, det är att när Guds barmhärtighet skapar generositet i våra hjärtan, då blir det till en banad väg för människor. Här står alltså arameerna framför den här mannen som de skulle gripa. Det har rört till sig lite kan man säga för dem. Och när jag läser det här så tänker jag att det liknar den här berättelsen ibland som man hör när människor smugglar biblar. Fan, vi hörde någon här, vem det var, som hade biblar och så kommer vakterna, ni vet. Och så ligger biblarna helt öppet. Normalt sett så skulle man ha blivit konfiskerade de biblarna och kanske satt folk i fängelse. Men man går in och inspekterar biblar och så ser man inte det. Och det är som att, som i den här berättelsen, att det man seendet kopplas inte ihop med vaksamheten i deras sinnen. Och så hör man bara Elias, ska jag hjälpa er? Här finns inte mannen som ni söker. Och det här är inte rätta vägen. Jag ska hjälpa er. Och så blir man ledd av Elisa från Dotan till Samaria. Man vandrar en sträcka på 16 kilometer. Ungefär som Motala till Vadstena. Där går liksom, hur stor armé var det? Och lilla Elisa går före. Och de bara följer som en flock lamm på något sätt. Det är också mäktigt tycker jag. Vad hände? Nyss skulle de gripa honom. Nyss var de taggade till 1000. Nu ska vi ta den där som var förstört för oss. Vad hände? Och vad hände när de öppnade ögonen? För de var precis mitt i fiendeland Samaria. Det var ju inte så här det skulle sluta. Det var ju seger för dem som det skulle sluta. Men det här är liksom på något sätt första steget för människor att upptäcka vem Gud är och Guds barmhärtighet. Och i gamla testamenten när det gäller Guds barmhärtighet så kan man till exempel läsa i Daniels bok, det 9:e kapitlet, om att Daniel upptäcker att det skulle gå, enligt Jeremia, skulle gå 70 år. Och sen skulle fångenskapen vara slut. Och där fick igång en bön hos Daniel. När han ber den så slutar han på det här sättet. Jag skulle vilja läsa den för dig. Daniel 9:18. Efter Daniel har bett så säger Daniel: böj min Gud ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. Och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Till det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Här har inte hänt någonting än av det som Daniel ber. Men just därför att Daniel vet att Gud är barmhärtig så kommer han frimodigt utan rättfärdiga gärningar inför sin Gud. Under långa tider så har församlingen bett Kyrie eleison, Kristi eleison, Herre förbarma dig. Och den kristna författaren Tozer, han säger så här: om jag inte tar miste tränger det genom denna bön en ton av sorg och besvikelse. Det kan det vara när vi ber Herre förbarma dig. Så vet vi att det finns saker och ting i mitt liv runt omkring mig som är både besvikelse och sorg. Men likt Daniel och likt den kristna kyrkan så får vi be Herre förbarma dig. Och vi får vila också i det som klagovisarnas författare säger i det tredje kapitlet. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Den är var morgon ny, hans barmhärtighet. Barmhärtighet är Guds egenskap. Ett med hans väsen fullkomligt. Vi kanske är vana att tänka på den barmhärtige samarien. Hur gjorde han handlingen? Men jag lyfter fram idag om Guds väsen, om Guds egenskaper. Och då är barmhärtighet någonting som fullständigt genomandrar Gud. Genomandras i Gud. Han är barmhärtig i sina gärningar. Men han är som Gud är han barmhärtig. Det där är nästan svårt för oss att ta in. Guds barmhärtighet över ditt liv. Varje dag, varenda dag, oförändligt. Därför kan vi be, Herre, du som är barmhärtig, nu ber jag till dig. Och vi läser här i den här texten att kungen han ville ta till mänskliga stridsmedel. Vi hugger ner dem. Men det är som Elisa säger, nu ska du få se hur Gud behandlar människor med barmhärtighet. Han är generös. Därför så ska vi ställa till med fest här nu. Mat och vatten ska du sätta fram. Generöst. Och tänk dig att du var en soldat i Aramenas här. Och för varje tugga som du tog, för varje mättnadskänsla som du blev, för varje vattenklunk som du drack, så talade ett enda budskap. Och det var att Gud är nådig mot dig, du fiende. Han är barmhärtig. Hade de förtjänat det? Nej. Men de fick del av det i alla fall. Och så vänder de hemåt. Det liksom, jag tänker att hela den festen, den gick in i sinnet och det gick in i kroppen. Och så vänder de hemåt med ett budskap till den arameiska kungen. Jo, vi har varit med om någonting. Hur berättar man det? Som det var, helt enkelt. Och vad händer med Guds folk? De får en period av frihet. Och här är ju ett budskap att ta vara för oss. Att det blir frihet när Guds ande skapar generositet i våra hjärtan. När Guds Gud som är barmhärtig liksom på något sätt jobbar ner sin barmhärtighet i våra hjärtan och skapar ett utrymme av generositet. Då blir det en frihet för mig också. I min kropp. i min känsla, i min tanke för Guds folk. Och nu är vi ju en tid av advent och jul. Och nu finns det gott om möjlighet att lämna generösa utrymmen till människor vi möter och känner. Inte som att, ja, det borde vi väl göra. Inte som ett borde, utan för att du och jag vandrar inför Guds ansiktets ljus, han som är barmhärtig. Han som skapar generositet i våra hjärtan. Och den generositeten kanske blir en stycke banad väg för den människa som vi möter. Romarbrevet 12 och 20 säger ju så här. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Ja, men det är ju tillämpbart för vem som, eller hur? Att ge generöst vem vi möter. Låt mig få säga till avslutning då. Man skulle kunna säga att den här berättelsen, den väver ihop tre trådar som alla har sitt fäste i Gud. Den väver ihop betydelsen av själavård. Den väver ihop betydelsen av evangelisation. Den väver ihop betydelsen av diakoni. Alla de tre trådarna har ju sina fästen i vem Gud är och vad han har gjort. Och oavsett var vi hör hemma, om vi känner, ja men jag, Gud har gett mig någonting av det här. Om Gud har gett mig någonting av det här, så kan ingen av dessa tre viktiga områden finnas till bara i sig själv. Vi behöver dem alla tre. Och tillsammans blir det en tydlig väg för människor att vandra på. Vishet steg för steg. Kristuscentrerad tro med kraft till närvaro. Och barmhärtighet till praktisk generositet. Ja, det är ju såklart, har någon tänkt, det är ju andens frukt som skapas i oss. Men om detta får omfatta en hel församling, då blir vi ju en församling som banar väg för människor. Ja, det var det lilla jag hade att säga. Nu ber vi. Kära Jesus, tack för att du leder oss var och en. Tack Jesus för att du låter det här ordet få leva kvar i våra hjärtan. Låt oss få återvända till det här och reflektera. Tala till oss Herre. Visa oss var vi hör hemma. Jesus, tack för att vi låter kärlek få finnas. Tack att du vill låta en profetisk församling finnas. Tack Herre att du vill låta församlingen rustas som människor som har ett öra av vishet och känslighet. Att det finns människor som delar och leder utifrån din eld Jesus. Tack för dem som ger generöst. De som ger Herre i handtag och bjuder in. Jesus, låt oss få vara en vägröjande församling. Låt oss vara en församling som banar väg till dig. För det är ju det handlar om. Far, jag ber om det. I din älskade sons namn. Jesus Kristus. Amen.